Spelsnack avsnitt 593. Idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Tjoho.
Och Oliver.
Ja men hallå eller?
Hela gänget är samlat igen efter att vissa var borta förra veckan.
Vissa? Nu ska vi inte vara såna, jag satt och arbetade.
Det var faktiskt en coin flip ifall det skulle vara Amanda eller Adam som skulle missa och Adam vann.
Alltså, fast med jag tanke anmälde på mig också frivillig hur... att inte vara med.
men alltså, med tanke på hur dunderförkyld jag var förra veckan så hade jag inte gjort någonting om jag hade missat. För jag lyssnade på, jag bara, gud, jag pratade i slow motion, är jag full?
Och jag tyckte inte det var någon fara.
Supertäppt. Jag
störde på det. Låter.
Ja, men så här, ja, precis. Ja, men så här, man låter alltid värst för sig själv.
Ja, jo.
När jag började redigera Spelsnack för... jättemånga år sedan, så då var det verkligen så att man bara, alltså jag kan inte stå ut med mig själv, fy fan vad jobbig jag är. Och nu redigerar Johan igen, så att nu kan jag vara hur jobbig jag vill. Det blir inte jag med om.
Men det kryper ju i kroppen ibland när man hör sig själv, framförallt när man började liksom spela in podcast för sådär 8 år sedan eller någonting sånt, och man bara så här, låter jag verkligen så här? Orkar folk verkligen lyssna på det här i 2 timmar? Jag förstår inte. Mm. Jag kan också säga att vi har en ny spelsnackmedlem, så om det liksom brötar i bakgrunden så är det för att vi har en hundvalp som tycker att det är väldigt kul att utforska precis allting här inne. Hon kanske biter på saker också, det vet vi inte än, för hon har inte fått vara inne på kontoret tidigare.
Nej, men det kändes så här, typ att sladdar och sånt här inne kan vara liksom lite jobbigare som inte är här så ofta.
Hjulet på din kontorstol, väldigt spännande.
Ja, men precis, väldigt spännande. Men hon får gärna bita på hjulet än typ datorsladden. I och för sig, den datorsladden är ganska lätt att ersätta, men det hade inte varit kul ändå.
Så om ni hör Jimmy bara till slut bara, nej för helvete! Då vet ni vad det är för någonting.
Det finns ett skämshögen avsnitt där Jimmy skriker så högt på Aris när hon löper att det skrämde lyssnarna.
Ja,
men... Vad var det för efterarbete på den podden där du inte fixade till det?
Jag sänkte det till och med.
Jag hade klippt bort det.
Just det var lite roligt också för att du pratade liksom så här väldigt naturligt och väldigt flytande och sen fick du liksom världens bryt mitt i meningen liksom.
Ja, men ibland, man orkar inte bara. Ibland bara, det är liksom så här... Måttet är rågat och sen så häller över.
Ja, alltså hon löpte ju också typ 4 månader i rad, ja, så vi höll ju på att liksom gå under som människor under den tiden. För det är ju så att man får ju inte heller liksom kastrera katter om de inte har varit utan löp i en vecka eller vad det nu är. Så det var ju liksom ett problem att vi fick så här vänta och sen så började hon löpa. Och så fick vi vänta och liksom så här, det tog lite tid innan vi kunde få en bra veterinärstid. Och sen så satt vi liksom som på nålar för att inte hon skulle börja igen. Det där med djur kan vara lite knussligt, men det är väldigt mysigt. Och det är en väldigt gosig och rolig hund som vi har fått i alla fall. Och men lite gränslös. Hon är en riktig buse.
Ja, det är hon.
Som hon hoppade på Jimmys huvud.
Ja, i morse som bara flög upp i sängen och bara sackerpunchade mig rätt i käken liksom. Hon är ju som en liten boll också och hon tror att hon är mycket mindre än vad hon är. Så att det...
Ja, och då hade vi ändå varit ute och gått i typ 1 timme och 10 minuter och hon bara kastade sig upp på Jimmy.
Ni får skaffa sådana stort hjul hon får springa i.
Ja, vi har övervägt det.
Typ sätta fast henne på drullband och så bara, nu får du gå i 12 timmar.
Vi har ju ett löpband där uppe.
Ja, precis.
Sätta upp henne på vinden.
Sätta henne på bandet och bara sätta en liten prinskorv i fram och bara...
Ja, men precis. Ja. Men Adam,
hade nog gått på det.
Ja, det hade hon säkert gjort. Men Adam, du har klarat Donkey Kong.
Ja, jag är klar med Donkey Kong.
Är du klar med Donkey Kong, Oliver?
Nej.
Nej, och Amanda var ju inte med förra veckan och hon har också spelat Donkey Kong.
Det har jag.
Ja. Så...
Jag trodde du skulle säga, och Amanda, du har inte heller klarat Donkey Kong.
Nej, men du har inte klarat Donkey Kong eftersom om du har klarat Donkey Kong hör ihop med om jag har klarat Donkey Kong och ingen av oss har gjort det. Om inte du har gått så här smygspelat när jag varit någon annanstans.
Jo, det är en egen sparfil.
men vad tyckte du, Adam? Vad, nu när du liksom har sett eftertexterna?
Jag hade jävligt kul med det.
Ursäkta, men till mig sa du bara... Jag gillar detta mer än Mario Odyssey.
Ja. Men jag är också inte världens största Mario-fan. Jag tycker om Mario, men jag är inte heller den liksom som... jag har aldrig varit sådär super into 3D Mario överlag. Inte för att de är dåliga, samma sak med 2D Mario. Det är bara att jag tycker att plattformare, om de inte har mycket mer, så tycker de är lite trista. Så Donkey Kong var ett bättre tempo för mig, helt enkelt. Och jag tyckte det var extremt charmigt.
Men Donkey Kong är ju nästan lite anti-plattformare.
Ja.
Eftersom man sänder banan.
Åh, här är en plattform, ha bort den.
Ja, precis. Man bara, fuck you. Och din morsa.
Jag tyckte att Donkey Kong hade lite smartare design. Tack vare att det är väldigt simpel mekanik med Donkey Kong. Det är liksom smash, smash, hopp, smash. Och kasta saker. Men hur de designar kring det gör spelet väldigt kul och väldigt spännande, tycker jag.
Mm.
Så jag är jättenöjd med det. Jag är glad att det inte släpptes för långt efter Switch 2:ans release i alla fall.
Mm. Nej, men det kändes som ett bra liksom, så här, andra storspel som kom från Nintendo till Switch 2.
Oh, ja.
Att liksom köra igång med.
Alltså det är ett bra spel. Jag vet inte riktigt om jag kan stämma in i de här hyllningskörerna lika mycket. Jag tycker det liksom är väldigt roligt och beroendeframkallande att gräva. För att det liksom är svårt att sluta när man väl har börjat. Det är liksom som vilken annan bra mekanik som helst egentligen. Att det bara rullar på och man liksom känner att belöningssystemet kickar till och det går liksom väldigt fort när det dingar till i huvudet på en. Liksom, när man hittar allt möjligt, guld och skattkistor och fossiler och allt sånt. Men jag vet inte, jag tycker nog inte att det är så himla bra som alla andra gör. Och jag kan liksom inte riktigt sätta fingret på varför. Jag tror att det dels är för att det är ju, visst, det är ju så pass strömlinjeformat naturligtvis att man kan gå från alltså, de olika punkterna till varandra och så vidare. Men samtidigt så är det ju liksom väldigt öppet att göra som man vill. Och om man bara gräver och gräver och gräver och gräver så kommer man typ aldrig någonstans. Men det är också det som är det roligaste. Och det är det som jag egentligen tycker är lite synd. Sen så är jag ju en sån person som, till skillnad från i alla fall Jimmy och Oliver, är mycket mer av en tvådimensionell spelare. Alltså, jag har ju väldigt fina minnen från alltså Super Mario till exempel i 2D, Donkey Kong i 2D, även Metroid skulle jag väl säga till viss del, även att inte jag har spelat det lika mycket. Men jag menar Donkey Kong Country, som ju egentligen är till Super Nintendo, men portningen där till Game Boy Color, alltså jag har spelat sönder det. Jag tycker det är så himla roligt.
Mm.
Och jag har lagt ner, alltså från barndomen till vuxen ålder egentligen, så många timmar så jag vågar liksom inte ens tänka på det. Jag har inte spelat något av de andra spelen, men det första däremot. Därför var det ju så att när det kom in en sån här retro flörtande tvådimensionell bana som var en av de här specialbanorna.
Mm.
Då var det ju när vi letade efter den första bananen där som jag tänkte att ja, men första banan i första spelet, den ser ut så här. Då kanske bananen borde vara gömd liksom ovanför, för det är ju liksom som en liten träkoja.
Ja, så är det som man hoppar ner från.
Ja, men precis. Ja, men så jag tror väl att det är liksom mitt största problem också egentligen. Att tvådimensionellt fungerar väldigt mycket bättre för mig. Och jag kanske borde ge mig på, jag får med att det är väl Tropical Freeze som är i 2D.
Ja, gud.
Ja.
Precis. Så jag kanske borde testa det helt enkelt. Jag kanske kommer tycka att det är jätteroligt. Mm. Så jag kan liksom inte hylla det lika mycket, tyvärr. Det är fortfarande ett roligt spel, men det finns väldigt många andra spel som jag haft roligare med i år.
Ja, sen tror jag också att en anledning till att jag också tycker om spel så mycket är för att jag tycker att de har gjort Donkey Kong. Jag har aldrig tyckt om designen för Donkey Kong. Jag tycker om tekniskt vad Donkey Kong på SNES gjorde. Men jag har aldrig tyckt om spel. Han... Ja, men jag har aldrig tyckt om liksom hans konstanta liksom frown när han, jag tycker han alltid ser ganska elak ut på något sätt. Så den här nya designen som vi nämnde förra veckan, det är liksom Ja, han gick från en karaktär jag inte riktigt tyckte om att titta på till en av antagligen Nintendos mest charmiga karaktärer. Och det hjälpte mycket för mig. Också för jag är kul att se honom liksom liksom bara reagera på saker.
Varje gång han slår sig för bröstet så jag bara älskar det. Liksom han typ bara...
Ja. Ja, det är väldigt expressivt det här spelet. Det är också, det är väldigt nice.
Mm. Så jag är väldigt nöjd med spelet. Och jag plockar inte absolut alla bananer, för jag är inte psykotisk. Men någon gång ska jag hoppa in och köra och plocka resten.
Ska vi se.
Vi kan säga som så att det finns en av oss som kommer att vilja plocka alla bananer, och det är inte jag.
Nej, men jag säger så nu, ja. Och sen så kommer en massa andra spel. För jag tänkte ju plocka alla månader i Mario Odyssey också. Det gjorde jag ju aldrig. Jag är fast på den här jävla sista challengen med det här jävla hopprepet i New Donk City. Jag tror att jag liksom klarar inte den sista där. Och då tänkte jag, men nu ska jag bara pausa lite, köra något annat, och sen så kommer jag aldrig tillbaka till det. Så att jag får se om jag... Jag lär nog återgå kanske till någon gammal bana liksom, efter att man är klar med det, och bara börja liksom samla de bananer, och så får man se hur långt man kommer. För det är ett perfekt poddspel liksom, att kunna lyssna på podd och sen bara liksom samla bananer. Mm. Men det är inte bara bananer som måste samlas, det är också fossiler och sånt, och det är inte lika kul.
Om jag ska rikta lite kritik mot dem, så kan jag tycka att bossstriderna är lite för korta och simpla. Jag hade gärna haft lite mer involverande bossstrider. Men däremot för någon som Jimmy, som hatar bossstrider mer än jag hatar en sallad, liksom, då är det väl lagom, antar jag.
Ja, men alltså, det är inte bossarna som är speciellt kul. Alltså, bossarna är inte roliga i det här spelet direkt. Liksom.
Nej, Jimmy får handkontroll varje gång.
De har väl liksom någon form av gimmick. Så bara, men nu behärskar jag det här, så då är det liksom klart. Men de är ju bättre i alla fall än bossarna typ i Mario-spelen. Det måste
ja, absolut. Jag skulle säga det. Att, för även om de är liksom väldigt simpla och gör det ganska fort, så är det ändå tillfredsställande att bara liksom slå skiten ur dem, och man börjar med att slå på typ knäskålen och liksom chippar av alla, så här, de är gjorda av sten eller vad det nu är. Och det var en boss. Och eftersom spelet fortfarande är ganska nytt, så vill jag inte gå in jättemycket på detaljerna kring det. För, om ifall att det är någon som är riktigt spoilerkänslig. Men det var en boss som jag kände var, som faktiskt var lite mer av en så här plattformar. Jag vet inte hur jag ska beskriva det utan att... Ja, skitsamma. Det var en boss. Den senaste bossen jag spelade tyckte jag var rätt kul faktiskt.
Mm. Vilket lag är du på, Oliver?
Jag är... lager 700. Jag har återvänt till tidigare lager för att storyn säger åt mig att återvända dit.
Mm-hmm. Ah, okay. Okay. Ja, men vi är en bit framför där.
Vi har 1400.
Ja, jag tror att vi närmar oss något slutet nu. Hur många lager finns det? Ja, de är typ 1600, 1700.
1600-1700 har jag kommit ihåg. Ja. Något sånt.
Så att vi är ganska nära slutet. Så får man se det. Det ska finnas massa så här post-game-bananer också som droppas ut i de tidigare världarna också. Så att, precis som i Mario Odyssey.
Anledningen till att jag inte kommit längre än jag gjort det, inte för att jag inte tycker om spel, för jag tycker det är underbart, utan jag försöker dela upp min tid. Dels så har min son blivit mer spelintresserad, så att han hoggar min Switch.
Sitter han fortfarande med hjälm på?
Nej, inte nu. Och det var så jävla roligt. Alltså, Mario Kart kan verkligen liksom förstöra dig.
Ja, för vem som helst. Det är liksom fritt från åldersdiskriminering om Mario Kart kan förstöra den eller inte.
Ja.
Alla kan vara skit.
Nu, alltså förut, den här första bilden jag skickade till er där han sitter med sin hjälm och gråter, det var ju för att han var med i... Han körde ju Knockout Tour tillsammans med oss allihopa. Mm. Och han åkte ut direkt i utvis, så han fattade inte varför han inte fick fortsätta spela, och då blev han ledsen. Då var han liksom nöjd så länge han fick åka i mål. Nu har han vunnit ett par race.
Oj.
Så när han inte...
Alltså ja, mot alltså, andra människor eller mot
inte
bottar?
Mot andra, utan mot... Ah, okay. Alltså i Grand Prix liksom. Han kör 50cc.
Ja.
Och häromdagen, han körde en Grand Prix. Ja, det var igår. Och så kom han tre på första racet. Och bara, det är inte bra. Trots att när jag kom trea häromdagen, så tittade han på mig och sa... Tre bra. Men när han är trea, då duger det inte. Och racet efter kom han fyra. Och jag bara, fyra är bra. Och han bara, nej, han bara bröt ihop. Bara skrek och bara grät. Och liksom slog i soffan. Jag bara, aldrig sett min grabb reagera på det här sättet. Alltså, han kan ju bli sur givetvis. Men det är verkligen gamer-ragen, du vet.
Ja. Det är som när du spelar Halo.
Ja.
Det är ärftligt.
Men ja, så att han hoggar min Switch 2 mer än vad han gjorde för ett par veckor sedan. Och jag försöker också varva min tid med Donkey Kong med Death Stranding 2. För jag är rädd att om jag inte fortsätter hålla uppe det så kommer jag typ tappa bort mig och glömma av vad jag håller på med. Och så blir det att jag inte kör klart det. För att jag tycker väldigt mycket om Death Stranding 2.
Mm. Ja, nej, jag hoppade in och körde lite online i Mario Kart för några dagar sedan. Liksom bara för att säga att nu var det några veckor sedan. Och det har liksom ändrats också. Efter att vi spelade som mest. Alla kör typ samma bil. Den här gråa lilla bilen. Och lobbysarna har svårt att bli fulla. Så att ofta liksom... Hur många kan man vara? 24 spelare. Och ofta var vi typ 16. Och det var mycket svårare.
Och det har folk bara övergett spelet eller?
Nej, jag vet inte om spelet liksom försöker typ... För att jag har ju typ ranklevel typ 8000 eller någonting sånt. Och det är där liksom de som börjar bli bättre hamnar. Och då kanske man inte paras ihop med någon som är lägre.
Jag har aldrig tänkt på att Mario Kart har skill-based matchmaking.
Ja, men typ. Och jag vet inte, det är i alla fall att det var mycket svårare. Så att jag hade inte jätteroligt att spela online här i talat. För att då återkommer det här bara... Ja, det är så jävla mycket grejer för att det är så jävla många spelare. Och jag har inte hållit uppe det här, du vet. Så att det var lite jobbigt. Men att free roama och bara liksom göra några P-missions, det är fortfarande ganska kul. Så att jag gjorde några sådana liksom och letade runt lite. Så man bara, här har jag kört hur många gånger som helst. Varför jag missar den här tidigare? Typ. Så det är ganska trevligt. Måste jag ändå säga. Men jag och Amanda, vi har ju spelat ett relativt nytt spel. Vi har spelat Wheel World, som är från Nidhogg-utvecklarna.
Mm.
Och för någon som inte vet vad Nidhogg är, så är det här två fula pixelgubbar som fäktas mot varandra. Liksom.
Var du som fick det på Fantasy Critic?
Jajamän.
Hur mycket ligger du på?
76 kanske.
Precis.
Ja. Så, och det är liksom så här att man bara fan, jag skulle inte ha lyssnat på Greg Miller, Oliver kunde lätt ha fått det där i spelet. Men alltså, och så här, att det har det snittet är ju inte konstigt heller efter att man har spelat det. Så vad Wheel World är, så att det är ju liksom ett cykelracingspel som tar lite så här inspiration från Forza Horizon. Så att det är liksom en öppen värld du cyklar på och sen så åker du till racen och racear mot dem där och sen så varje race har typ att du, det som spelet går ut på är att du ska liksom samla reputation för att du ska få de här legendariska cykelbitarna. För att av någon anledning så är det typ du ska hjälpa någon ande att kunna forsla över människor som har dött till andra sidan och han kan inte göra det för att han har blivit av med sina legendariska cykeldelar så att det är de man samlar ihop då. Och då samlar man rep och när man har kommit upp en hög rep då kan man liksom möta typ en sektions liksom ledare då och få den legendariska cykeldelen från dem. Och då finns det liksom varje race har liksom olika utmaningar till exempel, men du ska vinna, du ska komma i topp 3, du ska klara det under den här tiden och sen ska du hitta liksom de här bokstäverna på banan.
Likt i Donkey Kong. Alltså det gamla spelet.
Ja, men precis, om man samlar Kong-bokstäver i Donkey Kong Country så samlar man Cat här för att personen man spelar som heter Cat. Och så kan man cykla runt i den öppna världen och så kan man köpa nya cykeldelar, man kan hitta nya cykeldelar så att det liksom det är ändå ganska chill att spela. Sen är ju inte spelet jättesvårt, alltså, så själva racen är ju inte jätteutmanande, alltså du behöver liksom inte tweaka din cykel speciellt mycket för att kunna liksom komma etta, utan den verkliga utmaningen ligger ju då i att kunna klara de här olika time trial tiderna då. Det är ju liksom, enda gången jag faktiskt började pilla mycket med min cykel, det var så att fan, jag vet inte hur jag kan göra det här snabbare. Jag måste ändra liksom cykeln då. Och beroende på vilket underlag du kör på så har du vissa liksom cykeldelar som är bättre. Så du kan liksom ha offroad-delar, du kan ha delar som inte glider lika bra. Så kör du mycket på asfalt till exempel, då kan det vara liksom svårt att ha däck som glider mycket. Och så kan du ändra så att men här har bättre topphastighet, den här har bättre acceleration, den här kan ha bättre handling, och så får man liksom själv elaborera med de delarna som finns då. Så man kan byta liksom sadel, styre, däck, cykelkedja och själva liksom framen då på cykeln. Och man kan byta den när som helst. Det är inte som att jag måste tillbaka till ett garage och byta. Den är verkligen så att okej, det här racet, det funkar inte riktigt för mig. Jag byter några cykeldelar och sen provar jag igen. Och inte så långt heller. Så jag var ju klar typ på 5-6 timmar bara. Då man liksom kört igenom alla race. Men ganska chill.
Ja, men det känns som ett ganska så lagom upplägg och storlek för den här sortens spel. Jag tror inte att det hade gjort sig bra av att vara längre och större. Utan det känns liksom väldigt rimligt med de här olika zonerna. Det finns inte extremt mycket pluppar på den här kartan, utan du har liksom bajamajor som är teleporteringsbås som du liksom kan förflytta dig till ifall du skulle behöva liksom röra dig till något ställe lite fortare om du känner för det. Och sedan så har du drönare som kan ge dig olika belöningar efter vad du liksom har bockat av då i någon form av lista. Mm. Av det som Kat behöver göra helt enkelt. Men i övrigt så kan man ju röra sig väldigt mycket som man själv vill. Det finns en första liten ö där man cyklar runt och gör något race. Jag tror att det är ett race där i början. Och sedan så ska man liksom köra över en lång bro. Och där, inom citationstecken då, börjar spelet. Och sen så kan man ju liksom hitta olika delar i lådor som är utplacerade. Men inte jättemycket av det. Och som sagt, det är liksom inte jättemycket frågetecken att upptäcka, utan det är en del lopp. Och sedan så kan det vara sådana här drönare till exempel, eller teleporteringsbås. Så det är ganska så sparsamt med alltså sådana här stressmoment, om man tycker att det är det, när man spelar ett spel som har en öppen värld. Men det är inte en så stor öppen värld. Och precis som du sa tidigare, du klarade det på 5-6 timmar eller vad det var, du spelade det en dag i stort sett. Du började på morgonen och sen så såg du efter 16 på kvällen.
Ja, och, det var, och då gjorde jag liksom, jag 100% alla race. Så att jag tog liksom alla pluppar i racen, för att det var liksom, det är, ändå, det är ju liksom the meat of the bones av spelet liksom. Och jag tycker ändå att racen är rätt så roliga. Det är liksom, jag får mer vibbar av gamla Need for Speed-spelen, typ Underground och Underground 2, i hur liksom det är upplagt, än typ Forza Horizon då, även om man ser att vissa liksom inspirations alltså man har tagit inspiration från de spelen också, förutom att det inte är så himla mycket, för du kan även så här, träffa random cyklister när du är ute i öppna världen, och så kan du utmana dem på ett race och så kan man liksom vinna mot dem.
Ja, alltså det är ju roligt, och framförallt så känner jag ju att det är ett väldigt skönt mellanspel att ta så där. Nu hade jag liksom högt flygande plan den här semestern att men jag ska försöka spela klart en del spel som jag har påbörjat, eller i alla fall liksom komma mycket längre i dem. Sen skaffade vi en liten valp, och sedan så blir det liksom att man fokuserar mer på att gå promenader liksom, och lära henne att inte bita sönder halva lägenheten. Eller hoppa i kattlådan som hon gjorde idag och började glufsa. Också besvärligt. Så Wheel World var ett väldigt så här, skönt mellanspel, och det finns på Game Pass också om man vill testa det, så man behöver liksom inte känna att det är en stor tidsinvestering eller ett vidare avancerat spel, utan det är ganska lätt att känna sig fram, och det är mysigt så länge det varar helt enkelt.
Mm.
Och precis som Fantasy Critic säger, så det är inget toppspel på något
det är liksom,
sätt.
Det är bra, okej, okay, men det, är liksom, det har inte det lilla extra. Och jag tror att det beror liksom mycket på så att du har väldigt mycket olika cykeldelar att använda på, men du behöver inte speciellt tweaka dem speciellt mycket. Alltså det är nästan för mycket cykeldelar snarare än att alltså det hade lättare kunnat vara lite mindre, så att liksom, som man tänker om gamla Need for Speed-spelen var ju verkligen att jag behöver tjäna ihop pengar så att jag kan köpa bättre motor eller uppgradera min bil så att liksom jag kan klara nästa race. Här är ju spelet så pass öppet, så på den första kartan där när du kör runt så får du liksom, du får tackla zonerna i vilken ordning du vill, men zonerna har också olika svårighetsgrader, så att jag börjar ju med de svåra banorna. Och det hade inte jag någon aning om liksom. Så jag bara, det är lite bitigt liksom. Och sen den sista zonen jag gjorde var easy. Och då var det liksom så här promenadseger varenda race. Liksom. Så att man hade nästan behövt balansera lite det bättre. Det är liksom så att okej, men nu är det på den här zonen. Det kommer vara liksom att det är ett hopp i svårighetsgrad och då krävs det att du liksom fixar din cykel innan du börjar med racen. Medan här var det så att jag kan vinna, som sagt, jag kan vinna utan att göra speciellt mycket, utan det svåraste är ju då att klara tiden i så fall.
Jo, men exakt, och att det kanske lite mer organiskt börjar lättare och övergår i svårare sedan, så att man leds runt kanske lite mer, så att det inte bara blir liksom att man hoppar runt på måfå. Visst, det kan ju funka och det kan vara ganska trevligt, men jag upptäckte ju till exempel när jag skulle då ringa i den här klockan på ett ställe som man gör. Man ringer i en klocka för att liksom låsa upp de här frågetecknarna i en zon. Och då visade det sig att jaha, okej, jag behöver liksom ha så här mycket på min rykteskala liksom, för att
kunna möta
dem. Så det var ju lite olyckligt att det liksom var extremt mycket mer än vad jag hade just då. Så det hade kanske behövt balanseras lite grann. Och sen så tycker jag att det är lite bångstyrigt när man ska cykla. Det är lite sladdrigt och visst, det är en del av skärmen också. Men samtidigt så känner jag liksom ibland att bara, men där borde inte ha hänt.
Ah.
Och sen så var det någon cyklist jag mötte tidigare idag som åkte rakt igenom en bil bakifrån.
Ah,
och man bara så här, men jag låg ju före och du åkte rakt igenom den här bilen, din fuskare.
Ja, ah, det är lite
spökande.
Det är lite störigt faktiskt hur man hanterar AI i spelet, för att det är så att AI verkar liksom ha typ en viss path som den åker igenom. Och då är det ibland så att när man liksom ligger bredvid varandra så kan den helt plötsligt bara, nej men nu ska jag svänga vänster, och sen bara åker du med helt och hållet, och du kan liksom inte göra så mycket om det, men du kan inte flytta på motståndarna på samma sätt,
och så glider man in i en höball
och sen det är att vissa liksom cyklister, de åker igenom bilar som du själv hade krockat med, så det är lite störigt. Det var många gånger liksom, speciellt när man ska köra för snabbare tider och bara säga att ja men jag behöver åka in här för att ta upp den här bokstaven och sen ta den här svängen, och sen har du någon cyklist liksom som bara styr på dig så att du bara åker helt och hållet åt helvete. Så att det kan vara lite störigt.
Ja, det har ju hänt några gånger man fått starta om.
Ja, så att det är väl lite sådana här liksom, det hade kanske behövt ha lite mer polering på de grejerna också.
En sak till som jag retar mig på, som jag har viss förståelse för att det ska liksom vara en öppen värld och ska kännas som en öppen värld, och vissa race går ju liksom mellan två punkter. Det vill säga liksom att du börjar på det här stället och du avslutar på ett helt annat ställe på kartan. Och sen så finns det liksom, om vi säger, inte cirkulära nödvändigtvis, men det finns lopp där liksom början och slut är på samma plats. Och då blir det liksom väldigt lätt att man skickas liksom iväg direkt efter loppet. Jag hade väldigt gärna velat få en liten prompt, något i stil med vill du racea igen, till exempel om man hamnar typ så 7 av 8 och inte lyckas ta någon av de här grejerna som man hade tänkt sig förutom kanske bokstäverna, och så sitter man där och så okej, nu måste jag åka tillbaka till starten här och prata med de här jäkla nissarna en gång till för att påbörja racet på nytt. Så man måste avbryta, nej men det är lite störigt, man måste liksom avbryta racet annars och starta om. Och det kan ju vara liksom att man tänker, ja men okej, nu har jag i alla fall tagit alla bokstäverna, då vill jag i alla fall samla på mig det. Men jag hade gärna sett liksom att det fanns precis i slutskedet av loppet. För det är ju liksom typ en form av skärm där det står, ja men du blev 3 eller vad det nu kan vara. Och så får man se liksom vad man har klarat och vilken tid man har fått och hur man står sig mot sin kompis. Den där jäkla Jimmy som har mycket snabbare tid än man själv har.
Ja, men jag gick ju tillbaka till vissa race för att ta.
Ja, nu har jag spelat mycket mindre än vad du har gjort också.
Och då hade jag ju fixat en cykel som var så här.
Alltså, OP-cykel.
Ja, jag hade väl typ 2 medium race kvar som inte jag klarade då när jag gjorde dem. Ja. Så att jag tänkte jag tar dem sen. Och sen hade jag liksom en cykel som jag hade gjort ganska snabb. Och då liksom ligger jag i många sekunder före. Så att man kan ju gå tillbaka.
Men jag tycker att det hade liksom varit fint om de hade haft det där. För nu kan man liksom bara klicka vidare och så cyklar man ut i den öppna världen igen. Jag hade velat kunna börja om från början och fortsätta med det loppet tills jag inom citationstecken har perfekterat det eller liksom fått ett resultat som jag är nöjd med.
Mm. Adam, har du spelat något roligt den här veckan? Förutom något
eller tråkigt?
Jag har ju rotat igenom en massa äldre spel bara för att testa datorn och sånt, men det är inte intressant att bara, oh wow, jag kan köra Crysis, coolt. Men
man ska alltid känna sig stolt när man kan köra Crysis. Ja. Jag var så nöjd när min 360 klarade av Crysis. Det släpptes remastern.
Jag köpte den nyaste remastersamlingen från billig på Steam. Och jag bara, okej, jag kör. Och jag crankade upp allting till max. Förutom raytracingen som var näst högsta. Jag får typ 80-100 plus FPS. Så jag bara, nöjd.
Är det Linux-datorn eller din biffiga dator?
Ja, det är min Linux-dator. Min biffiga dator.
Ja, okej, okej. Ja, just det. Du gjorde en annan...
Jag vill bygga en annan dator, en lite mindre
just det,
dator.
Just så var det, så var det. Okej, okay, så...
Men den har inte blivit av än. För det är lite dumt att spendera 10 000 kronor för ett leksaksprojekt.
Ja. Jag tycker alltså, Adam är så söt. För han håller mig uppdaterad med sina, liksom, sina dagliga... grejer med datorn. Och häromdagen så skrev han till mig och sa att jag påbörjade Crysis 2. Och jag måste säga det att den här storyn är verkligen långt före sin tid och verkligen så grymt jävla bra skriven.
Va? Att, nej, det är motsatsen till jag sa.
Adam hatar verkligen storyn i Crysis-spelen.
de är väl ingen, alltså man spelar väl inte de för storyn, eller?
Jag vet inte ens vad de handlar om.
Nej, men alltså, jag hade inte stört mig lika mycket på det, men när de har typ vissa stunder typ unskippable cutscene så har dialoger up in my face, då blir det liksom bara, jag spelar inte spelet för storyn, men storyn står och skriker med ansiktet.
Och Crysis 2 är ändå det bästa Halo-spelet som inte är Halo.
Ja. Ja.
Det är den meningen du har använt för att beskriva Crysis 2 sen det kom 2011, ja. Eller vad det var.
Och jag var inte ens intresserad av Crysis överhuvudtaget, utan det var Oliver, och du har inte känt varandra så länge liksom, och sen skickade någon till han bara, du måste spela Crysis 2 typ, och jag bara tittade på den här trailern, jag bara, det såg ju rätt fett ut liksom.
Och så skrev, jag kommer ihåg ord för ord vad du skrev till mig efter att du hade sett den här trailern jag länkade. Och du bara, okej, jag ska fucking ha Crysis.
Mm.
Det var liksom, ja.
Och vi spelar jävligt mycket multiplayer också.
Vi hade fan asroligt i multiplayer i tvåan ett tag. Det höll inte jättelänge för oss, men den tid vi spenderade var...
Ja, och det var på den tiden också man kunde spela multiplayer-spel som inte skulle vara så att det här ska spela i flera månader, utan man kunde liksom, det här är mitt multiplayer-spel den här månaden. Och det var bra så.
Mm. Och jag bara bävar inför att ens föreställa mig hur det spelet såg ut och kördes på 360. Liksom. Mm. Jag tror att man har definitivt höjt sin standard för visual fidelity sen dess.
Men alltså, Crysis 2, även om det är ett spel jag inte tycker om så hemskt mycket, för att de dummade ner ganska mycket och sådana saker. Och det blev...
Strömlinjeformad då?
I strömlinjeformad. Nej, men jag respekterar spelet på ett tekniskt plan, för att när jag tänker tillbaka, till exempel 360-versionen som var första gången jag spelade, det ser ut som ett mycket snyggare spel än vad det egentligen är. Och det är ju för att Crytek la så mycket tid på till exempel belysning och bakes. Till exempel man går genom en gränd och man tittar uppåt och man ser liksom hur skuggan från olika byggnaderna kastar sig på varandra, och det är liksom, allting är fake. Men det är så välgjort som att man tänker på det. Och så ser man liksom solljuset reflekterar från de här fönsterrutorna, och man ser solkatterna från fönsterrutorna på andra sidan gården. Jag bara, det är detaljer som väldigt få tänker på. Och det kan jag respektera för. Sen så skaffar jag PC-versionen Dirt Cheap. När jag uppgraderade min första stora gamingdator. 2012 måste det vara. Ja, 2012 var det. Och då installerade DirectX 11-patchen som la till massa grafiska effekter och tessellering och parallax occlusion mapping och massa sådana saker. Och jag använde det som ett benchmark-spel hur många år som helst. Jag spelar aldrig liksom bara för att spela, utan jag bara, jag har uppdaterat den här delen. Hur många FPS får jag nu? Så ja, det är typ så Crysis har levt i mitt liv, bara som benchmarks i princip.
Sen ja, men det är väl ingen liksom sen, alltså Crysis ettan, idag är ju liksom ingenting längre.
Jo, ettan är, jo alltså ettan har visst designspråk som är väldigt unikt faktiskt.
Jo, men alltså, jag tänker alltså Crysis, det är ingen som tänker på Crysis idag liksom. Alltså det är en serie som har kommit och gått.
Ja, nej, alltså,
förutom det, vi inte... då som romantiserar 360-tiden så jävla hårt. Men, nej, men var alltså... Crysis 1 på konsol, var det... Alltså när Crysis 1 släpptes på 360, det släpptes inte fysiskt, det var väl bara digitalt?
Mm. Det var bara digitalt.
Var Crysis ett arcade-spel?
Nej, det hade 1000 gamescore.
Det hade det?
Ja.
Det måste ju ha varit ganska unikt vid den tidpunkten släppa liksom då ett 360-spel enbart digitalt. Alltså som inte var arcade.
Ja.
Ja, men det var ändå sent i den generationen också.
Jo, men det minns jag att det var.
För att tvåan kom 2011 och jag tror Crysis 1 kom väl efter tvåan på konsol.
Ja, det gjorde det. För jag hade inte spelat Crysis 1 innan jag hade spelat tvåan.
De tog den versionen av motorn och porterade
Crysis 1. Släpptes väl lite PlayStation också?
Ja, det gjorde det. Men det kom inte fysiskt alls, va?
Jag tror inte det. Jag har aldrig sett det i förpackning fysiskt i alla fall.
Tror att jag har gjort det, men det kanske är ett planterat minne.
För jag vet att
kanske
jag
är senare Switch, spel i serien.
Jag tror att Crysis 3 kom ju fysiskt, så Crysis 2 kom fysiskt. Och Switch-versionen av Crysis 1 tror jag har en fysisk utgåva. Tror jag. Ja. Jag vet inte om de nya remasters till PS4 och Xbox One har det. Men i alla fall. Så jag tinkered.
Mm? Jag kollade här nu. Det var ingen arcade-titel. Det var Games on Demand som de kallade det då ju. För att när jag började spela 360 så kunde du inte köpa spel digitalt som inte var arcade. Det kom med en uppdatering senare.
Mm.
Att de började sätta ut
Riktiga spel.
Ja, men precis. Jag kommer inte ihåg vilket spel som var först, men de gjorde en ganska stor grej av det när du kan köpa det digitalt och fysiskt dag ett. Jo, så var det. Vissa digitala versioner kom också senare än den fysiska releasen.
PlayStation var väl före med det egentligen?
Ja, det var de. Men Microsoft hade en massa konstiga regler för hur du skulle kunna släppa spel digitalt. Så jag tror att när Xbox Live Arcade lanserades och sen början på 360 också så fick det inte vara över en viss typ av megabyte. Och jag tror att det var typ Battlefield 1943 som var det första arcade-spelet som var över en gig. Vilket var jättestort på den tiden. Det låter helt barockt säkert när vi liksom pratar om det, men då var det så verkligen. Det, liksom, för att vara ett arcade-spel så fick det inte vara över en viss filstorlek och sådana grejer.
Wii hade något liknande på sina digitala spel, tror jag.
Vissa spel. Och det var ju förmodligen bara för att typ spara bandbredd och lite sådana grejer eftersom alla satt liksom inte på bra internet och sånt, tror jag säkert. Och sen lyckades det upp mer och mer. Det hände ganska mycket med arcade under tiden på 360. Jag kommer ihåg, först var det bara 200 gamerscore på arcade-spel jämfört med 1000 gamerscore på ett fysiskt spel. Och sen så var det DLC på arcade-spelen, så fick det bara vara 50 G på ett DLC, medan de stora spelen då hade 250 gamerscore. Sen ökade de arcade gamerscoren till 400. Och då fick du ha DLC med 100 gamerscore ytterligare tills de släppte Xbox One då, och allt var liksom ett och samma. Och jag lyssnade på en podd med en av liksom då grundarna för Xbox Live Arcade, liksom att han var liksom en av de liksom förkämparna för hur arcade skulle vara och liksom vad man skulle göra, så det var ganska intressant det också. Och han pratade liksom om så här, hur de tänkte kring arcade-spel och varför det var så viktigt det här med att det kommer ett spel varje onsdag, vi highlightar alla spel som släpps just för att man skulle kunna hitta. Och det var ju en helt annan grej. Alltså jag tycker inte, sen Microsoft slutade med arcade-delarna för liksom sina då arcade-titlar, det är liksom, vad hittar du när du går in i storen? Liksom, det är sällan du hittar något så här, så bara, vad spännande det här ser ut. Utan det är liksom, det highlightas av spel som inte ens har release-datum oftast, om du ska komma så här, coming soon till exempel. Och jag tror att den tjänsten som har ersatt arcade, det är ju typ Game Pass. Det här är de titlar vi släpper på Game Pass, och där kanske du har typ någon titel du vill spela och så kanske du spelar det, men det är inte på samma sätt som när det var arcade. Liksom, Summer of Arcade var ju verkligen typ en av höjdpunkterna om året när man skulle liksom kolla på spel som kommer.
Sen så har jag faktiskt, om vi pratar nya spel, jag köpte Destiny 2 Edge of Fate-expansionen.
Ja, hur är den?
Mekaniskt är det fortfarande bra. Det är Destiny. Musiken är bra. Det är Destiny. Men det märks att spelet drabbats av strejken bland röstskådespelare. För vanliga fall brukar de flesta karaktärer man pratar med har faktiska voice lines. Men vissa av dem har textdialogrutor som är lite mer beskrivande liksom, i texten, hur vad de säger och sånt. Och det har de inte haft tidigare. Väldigt sällan i alla fall. Och så har casten ändrats lite i alla fall tillfälligt. Som Akora Ray, en karaktär som var med länge. Hon börjar prata. Nu har hon bytt röstskådespelare. Det är inte exakt samma som första.
Nej, men Akora Ray har varit en karaktär från första dagen.
Ja. Och jag bara märkte bara direkt bara, wait, för nu är hon plötsligt voiced av Debra Wilson. Vilket funkar i mitt huvud, för Debra Wilson har spelat Savathun, en av the big bads i Destiny-spelen i flera år.
Ja, just det.
Så jag bara trodde bara, va? Savathun? Hon var ju min fiende i slutet av förra expansionen. What? Så det var ganska kul. Men nu när strejken slutade för taget så skrev de att hon ska den vanliga röstskådespelaren ska återvända. Och de ska spela om hennes lines och sånt. Så det här är liksom bara en tillfällig lösning.
Ja, okej.
Okay. Undrar det känns för skådespelerskan som är den liksom... Ja, i det här fallet Debra Wilson. Bara, ditt arbete kommer raderas och bytas ut.
Alltså, Debra Wilson... Liksom... Jag tror Debra Wilson bara är glad att liksom jobba, för hon är med i allt. Hon har inga problem att vara med och bara röstskådespela. Hon gör ett jävligt bra jobb.
Ja, alltså
men det kan ju också vara att hon har varit införstådd med det någorlunda från början. Liksom.
Ja, för jag tror, jag tror inte hon är med liksom, i samma fackförbund eller sånt som de som har strejkat. Liksom.
För det var ingen som sa till Peter Dinklage att vi kommer liksom göra om allt ditt arbete för det här spelet så småningom. Utan det var ju först när...
Nej, men det var ju inte planerat heller.
Nej.
Och jag tror ärligt talat, med tanke på insatsen Peter Dinklage gav, så tror jag inte han brydde sig så mycket heller.
Han lät inte jätteinvestera, nej.
The wizard came from the moon.
Men är det här expansionen, är det liksom starten på ny, alltså den nya storyn för Destiny?
Det startar på nya storyn. Så The Light and Dark Saga är bakom oss och nu är det en ny story där vi ska utforska vad ödet är och våra nya liksom existentiella hot. Det är The Nine som det heter. Som är kosmiska varelser som existerat sedan urminnes tider och de har varit en del av bakgrunden i Destiny så länge, men nu tar de steg kliv in i storyn. Och jag har inte kommit extremt långt. De nya karaktärerna jag har mött som då har röster, de tycker jag gör ett bra jobb. Jag tycker den nya karaktären Lodi är ganska intressant. Jag tycker om, än så länge, hur han är skriven. Han är lite en outsider, så jag tycker han har ganska kul observationer, tycker jag. Och sen... som vanligt, fin design. Jag har förhoppningar på att detta är en bra ny start av Destiny. Däremot, vad skulle du säga?
På vilka sätt märks det när du spelar att detta är en ny era av Destiny? Liksom?
Mekaniskt, inte ett dugg.
Inte ett dugg? Så din gear och allting fungerar precis som det ska?
Nej, okej. De har ju uppgraderat armor-systemet till 3.0. Men de har ju revampat det tidigare utan att ha gjort liksom en ny start av hela spelet. Ja. Liksom. Så de har ändrat hur rankerna... De har gjort en power squash. Så att istället för att nu ha typ 2-3 tusen power eller light... Nej, light kallar de inte längre, men power. Mm. Så har de nu ändrat så att det är typ 200 istället. Så de har power squashat lite. Och sen har de lagt till vissa element i utforskandet av världen. Jag har än så länge bara låst upp Matter Spark, som är att man typ kan förvandla sig till en elboll som kan zappa saker och åka genom trånga utrymmen och rör och sånt. Än så länge är det väldigt gimmicky, och vad jag läst på nätet så är det fortfarande väldigt gimmicky. Men det är vår variation så det, när jag utforskar den här världen.
Det är primärt då i narrativet, liksom i storyn, som det märks att...
Ja, och ja. För mig som tyvärr spelade Destiny för storyn så är det intressant. Och många verkar säga liksom att storyn är bra. Problemet är att produktionen inte lever upp till det. Och det kan ju reflekteras i de betygen, för det ligger just nu 67 på Open Critic.
Jag skulle precis säga det jag tycker minst om med den här expansionen är betyget.
Tog en chans.
Fasen. Ja. Ja, fast jag tyckte ändå liksom att, nu vet jag ju att The Final Shape till exempel var ju, det var avslutningen liksom på den eran och den fick väldigt högt betyg. Och jag förväntade mig inte få lika högt betyg, men jag tänkte liksom att men Destiny har liksom funnits länge, det borde vara ändå ett ganska så säkert kort och liksom ändra riktning lite. Visst, det kan ju vara lite si och så, men samtidigt så kändes det positivt. Nu har det varit lite problem på Bungie förvisso, men jag tyckte ändå liksom att ja, men det här borde gå ganska så bra. Och sen så satt jag och väntade länge, för det fick inga betyg. För förmodligen fick inte folk det liksom på förhand ens. Vilket verkar vara liksom ett kontinuerligt problem nu för tiden. Liksom. För det känns som att vissa saker tar ganska så lång tid innan det kommer upp överhuvudtaget och får betyg.
Det här är ju ganska vanligt för Destiny, just för att det är ett MMO. Ingen får spela det ordentligt innan.
Ja. Men och sen så vet jag att det var en recension. Det var en recension som låg på, jag tror att det var en bit över 80. Men, och det var typ den första som kom upp. Den är inte med. När jag kollar liksom på Open Critic till exempel. Så jag vet inte riktigt vad som har hänt där. Det är superkonstigt. Och sen så såg jag liksom att det låg på 60. När det äntligen kom in då på Fantasy Critic. Blev otroligt besviken.
Det krävs Amanda till så här kontrollkolla recensioner på Open Critic. För jag ser så att poängen stämmer.
Jo, men grejen var liksom att jag såg inte den. För jag höll ju koll kontinuerligt på att okej, nu har det kommit in 4 recensioner. Snart borde det liksom i alla fall rulla på. Men jag såg inte den. Jag kommer inte ihåg vilken sida det var, men det var lite frustrerande i alla fall, för det var den första som kom upp. Och den fick ganska så bra betyg, men jag var ju orolig att den liksom inte skulle få några betyg överhuvudtaget, eller inte tillräckligt för att komma med i Fantasy Critic. Förhoppningsvis så kommer den lyfta lite, det tycker ju inte du naturligtvis, men...
Alltså, grejen är att jag ser till exempel Destiny 2 Lightfall har 71 i snitt. Och Lightfall är i nyare Destiny en av de sämsta expansionerna de har gjort.
Ah, okay.
Och jag tror faktiskt det här generellt sett borde vara bättre än Lightfall, för Lightfall var abysmal.
Liksom. Ja, men det här har fått 5 av någon publikation. Nu har inte jag kollat supernoggrant, men det var ju vissa som var ganska så låga i alla fall. Och sen sitter jag ju och väntar på The King is Watching också. Som nu har börjat få betyg i alla fall. Och det ligger en bit över 80, så förhoppningsvis så kommer det att hålla sig i alla fall. Men det har tagit tid för vissa spel. Jag vet, samma sak med Wheel World. Tog också några dagar innan det kom in efter släpp. Så jag tror liksom att det är ett liksom gemensamt symptom när det gäller en del spel. Och framförallt kanske indiespel egentligen. Nu vet jag liksom att Destiny... Det är inte riktigt optimalt att utgå ifrån att det ska komma ett betyg första dagen, med tanke på liksom att det är ett spel som fokuserar på fler spelarläge. Liksom. Men jag känner ändå att jag vet, i perioder så får vi ganska lite recensionsexemplar också. Jag personligen har ju inte recenserat någonting sedan april. Och då var det fortsättningen på Lost Records. Och det hade jag ju liksom redan, så det laddades ju liksom bara ner på automatik när jag uppdaterade konsolen. Så Blueprints var liksom det senaste nya spelet som jag recenserade. Jag har inte fått någon kod för övrigt. Det är lite synd. För det känns som att folk nästan kanske är rädda att ge ut recensionskoder i vissa fall. Jag vet inte. Det är så hårt klimat liksom, och det är så strikt med pengar och liknande liksom, ja, sen är det också att uppsägningar och liknande.
De kan inte göra så många koder, så att då satsar man på de som kan ge mest reach.
Jo, men det är också naturligtvis, men jag tänker att när det är så att säga bättre tider, då finns det också mer utrymme att slänga sig med fler koder.
Men en sak jag undrar om liksom att Destiny går in liksom i en ny saga eller någonting sånt. Liksom personligen hade jag känt att det hade varit bättre att spara någonting sånt till Destiny 3.
Samma. Ja, men då måste de ju lägga tid och pengar på att göra Destiny 3.
jag förstår det. Jag förstår det liksom. Men det är liksom, jag undrar liksom hur de sitter och tänker på Destiny. För att Destiny 2 nu börjar ju närma sig... Alltså när kom Destiny 2 ut?
8 år gammalt nu.
Ja.
Ja, och sen liksom hur länge har man tänkt att folk ska sitta och spela Destiny 2?
Till och med jag har testat Destiny 2.
Ja.
Kan tänka sig. Det var typ 2017.
Mm.
Alltså,
så det är bara så att hur...
För alltid, liksom, ifall de får välja.
Jo, men så kommer det inte vara. Alltså det är liksom... Det blir väl mindre och mindre som spelar allt eftersom hela tiden ändå. Och det är såklart... Så att det är väldigt svårt. Men liksom så att om de nu gör ett Destiny 3 så undrar inte jag om de också försvårar lite för sig själva om de liksom har börjat på storyn i Destiny 2 som expansioner. Eller ska den här liksom sagan som de har startat nu avslutas i Destiny 2 och sen i ett potentiellt Destiny 3 blir något helt annat?
Alltså, de säger att de nu, med den här nya sagan, att de har liksom stakat ut och börjar mitt och slut på själva storyn.
Mm. Så det här de kanske har... liksom är...
Ja, så de,
det kanske
de har...
bara är då för Destiny 2.
Mm. Ja, så min tolkning då är att för Destiny 1 och 2, den är liksom originalsagan. Det var väldigt mycket, det tog ett bra tag innan storyn faktiskt tog en faktisk form. Och blev mer engagerande och det var väldigt mycket retconning efter release av Destiny 1. Så liksom för att hela storyn där var ju ett mishmash av bara, vad har vi? Jag har inte tid att förklara, varför inte har tid att förklara?
Och då går gå in typ på den här science fiction name generator och sen typ bara slumpa fram några namn och så bara, vi sätter in det lite i dialogerna och sen så bara, what? Det kommer jag ihåg när vi spelade Destiny 1, det var verkligen såhär, jag har ingen aning om vad det här betyder för någonting. För att de bara liksom droppar namn som man aldrig har hört. Det är ingen som har förklarat dem. Och allt behöver såklart inte förklaras. Men liksom så här, för att jag ska kunna hänga med så måste jag i alla fall ha något hum om vad det här är för någonting. Sen fanns det de här Grimoire-korten som man då behövde gå in på Bungie.net för att läsa. Men det var ju liksom så här, jag vill inte gå ut ur spelet för att förstå ett spel liksom.
Nej, där har de ju förbättrat lite. Men det är fortfarande svårt för Oliver att komma in och förstå. Särskilt när han hoppar över cutscenes eller dialoger.
Ja, men senast jag spelade Destiny 2, det var väl precis när det kom till Xbox tror jag. Jag försökte liksom köra med expansionerna så kommer jag så här, nej, jag kan liksom inte för mitt liv bry mig. Det är så svårt när man inte... Och det är lite synd för att om någon idag skulle bestämma sig för... Och här kanske de också har skjutit sig själva i foten liksom. Men vill någon idag börja spela Destiny så är det typ omöjligt.
Ja,
att spela
igenom
hela storyn av Destiny. Och det är ju jättetråkigt. Att säga att vi bara skulle känna så här att... Ja, men okej, vi kör igenom Destiny 1 och 2. Liksom med alla expansioner. Vi vill bara se hela storyn från A till Ö. och det är omöjligt. Så det är också jäkligt synd.
Ja, de har ju en tidslinje som förklarar lite vad som har hänt. Och så har man kan spela om särskilda uppdrag från vissa expansioner som inte finns längre. Så de har tagit vissa story beats som man kan spela om. Men problemet är dels att storyn inte är helt komplett. Men det största problemet är att börja som en ny spelare. Det är extremt dåligt på att introducera spelare till Destiny i sig. Det här nya First Light tror jag det heter, det här med att göra en ny karaktär och free to play grejen när man kommer igång, det är liksom blaha, det är liksom hopplöst. Där hoppades jag egentligen på att de skulle revampa nu med den nya sagan i hela nyspelardelen egentligen, göra en helt nytt intro och sånt, men det verkar som att de inte gjort det och det är ganska tråkigt för att Destiny behöver ett bättre sätt att introducera nya spelare så de inte bara lever på att idioter som jag som fortsätter köpa skiten.
Exakt.
Men jag har ändå förhoppningar på det. Jag tycker jag har en kärlek till Destiny. Och jag hoppas liksom att det blir bra.
Jag har bara hat just nu.
Så jag känner inte att det är så illa som betygen antyder just nu, men jag märker att det finns begränsningar och så får vi se hur det är när jag har spelat längre in i storyn och sånt. Ja, och jag hörde till exempel att den nya raiden, den var ganska buggad till exempel vad gäller typ hur mycket hälsa bossarna har och sådana saker. Så den här World's First-tävlingen var i princip katastrof. Och det är sånt också. Det har varit svårt för dem att hålla quality controlen uppe. Jag antar det är också ännu svårare när de sparkar folk till höger och vänster.
Ja, men sparkar de inte en stor del av QA-teamet också? Var det inte de som rök? Eller var det narrativa teamet som rök? Det var något i alla fall. Men...
Det var folk överallt.
Det brukar alltid vara typ marknad som ryker först.
Ja, marknad brukar ofta ha det ganska tufft. Men sen också... Ja. Det är också ganska kul att man alltid liksom skalar på botten när man liksom skulle kunna skala några toppar som du vet tjänar jättemycket pengar.
Ja,
precis.
Så, men, Oliver, vad har du sett och spelat?
Ingenting, eller?
Det du nämnde innan.
Ja, precis. Det träningen
på eller något sånt. Han bara, jag spelar inte. Vad pratar du om, va?
Spel, tror du? Jag är cool!
Nej, men du har fortsatt. Ja, men förutom någon annan
Donkey Kong och Death Stranding har spelats och så har jag läst mer på sistone. Jag tog mig igenom Dune, den första Dune-boken, och blev lite sugen på att hoppa på Messiah, men eftersom att jag är ett fan av Villeneuves filmer i första hand så vill jag tror att jag vill nog spara dem. The Revelations till när filmen kommer. Och så läste jag klart Jason Schreiers Blizzard-bok Play Nice. Vilket var väldigt intressant. Och det har gjort mig sugen på att hoppa in i som typ Diablo 4 exempelvis. Det var ju på PlayStation Plus den här månaden. Bara för att hoppa in i det och liksom, för att jag har aldrig spelat Overwatch, i och för sig har jag spelat en jävla massa, men jag var aldrig en World of Warcraft-kille, jag var aldrig strategikillen, så typ Warcraft och Starcraft har ju gått mig förbi helt och hållet. Och MOBAs och kortspel som Hearthstone, Diablo har liksom aldrig riktigt tilltalat mig. Så att medan jag är givetvis väldigt bekant med Blizzard som företag och jag har växt upp med kompisar och grejer som varit helt obsessed med deras grejer, så har jag aldrig, med undantaget Overwatch, så har jag liksom inte riktigt varit super inne i något på deras grejer, så jag tänkte jag skulle starta upp Diablo 4 och bara känna på det.
Och det, vibesen i Diablo 4 är väldigt nice.
Jimmy skrattar för att jag har varit på väg att prata nu i 3 minuter och sen så bröt han in mitt i den skurken. Men det jag skulle säga, det jag tror att du kommer uppleva som trevligt i alla fall i Diablo 4, det är ju själva stämningen. Alltså det är ett väldigt mörkt spel. Alltså det är väldigt visuellt slående för att vara liksom den typen av perspektiv också. Alltså det finns många snygga spel i isometrisk vy. Jag säger inte det, men
nej,
det är ett väldigt snyggt spel, verkligen.
Det ser betydligt bättre ut än Diablo 3.
Ja, och sen så, som sagt, en väldigt mörk ton, alltså både narrativt och visuellt för den delen.
Det är fruktansvärt snyggt.
Mm. Men det som kanske är till dess nackdel, det är att det är ganska svårt och ibland tidskrävande liksom. Eller det behöver inte nödvändigtvis vara svårt, men man kanske behöver sitta kvar i strider ganska så länge. Om vi jämför med Diablo 3 till exempel, så är ju det ett ganska lumpigt spel, men det är betydligt lättare.
Alltså, Diablo 3 är helt hjärndött. Alltså, det är verkligen... Alltså, jag har liksom svårt att tycka att Diablo 3 var helt kul. För att det är så här att... Alltså, allt bara dör. Du vet, allt bara dör. Det vill säga, jag behöver inte ha någon tankekraft. Och sen när vi spelade Diablo 4 så var det ju längre fram du kom i spel. Så bara, okej, ingenting dör.
Alltså,
det
tar, jag med 50 goals.
Det tar liksom för lång tid att döda folk trots att jag uppgraderar mig. Så att, men de har gjort om vissa delar av Diablo 4 som inte vi har spelat.
Mm.
Alltså, jag vet inte hur Diablo 4 är idag.
Diablo 3 balanserar de ju så att tanken med Diablo 3 var att man skulle spela om det 8000 gånger och sakta höja svårighetsgraden varje gång tills det blev svårt.
Diablo 4 är också att du kan ju spela på svårighetsgrader också, men vi sänkte ju från normal till liksom lättare, bara för att jag har inte lust att springa en dungeon i 30 minuter bara för att varenda liten fiende är svår att döda. Eller liksom ta tid, inte svårt, ta tid att döda.
Jimmy försöker successivt att plöja sig framåt och sen så kommer jag liksom ört i fiender i släptåg som han måste hjälpa mig att massakrera, för att jag spelar alltid typ rogue eller liknande.
Kommer så här, så bara, vart är du nu då? Så bara, men jag gick till det här hållet. Man bara, men jag var först, du får följa efter mig. Och så kommer hon där med en hel hög med fiender. Man bara, okej.
Jag förväntar mig inte att djupdyka in i Diablo. Jag tänkte mest bara hoppa in för att känna på det, för att jag liksom personligen aldrig spelat i Diablo. Jag har sett det spelas Och...
Jag har föreslagit för Oliver att spela Diablo när det kom på Game Pass. Och han bara, nej.
Ja, men nu har jag en massa... För den boken är jävligt bra.
Absolut, otroligt bra.
Jag rekommenderar även folk som inte är särskilt Blizzard-intresserade, som jag. Han har nog funnit det väldigt intressant, för att det är liksom berättelsen om hur två bara nördar som brann för spel startade imperiet. Och all sjuk skit som händer längs vägen. Och det är mycket sjuk skit.
Jag tror att en av de mest slående grejerna med den boken, liksom, att veta så här, typ att, ja, men så här, när började jag liksom höra talas om Blizzard? Jo, när jag blev liksom spelintresserad. Liksom i början av 2000-talet. Och då tänker man liksom, Blizzard var då liksom ett företag, om man tänker att företag har koll på sin skit. Men bara läsa i boken så här, så bara, okej, vi släppte World of Warcraft. Vi har egentligen ingen aning om vad vi håller på med.
Ja, men det är lite alltså, som bara föräldrar.
Bara en sån grej, bara så här, what? Liksom, och sen så bara, ni ska bara lösa de här grejerna och ni hade ingen aning om hur ni ska göra det. Det känns sjukt.
Ja, men precis. Och det är också ganska fascinerande. För det är precis som jag gjorde liksom en inflikning där nu, att det är lite som man tänker med vuxna och föräldrar, liksom, att man förväntar sig att folk liksom ska ha koll på vad de pysslar med, liksom, och att man själv är liksom något form av stort psykologiskt underläge. Men det är liksom många som bara så flöjta sig fram där ute och liksom egentligen inte heller vet vad de pysslar med. Och det kan vara ganska så skönt på ett sätt naturligtvis. Även att det kan vara frustrerande på andra. Men jag tror själv vaknade väl Blizzard i mitt medvetande med just World of Warcraft. Och det var liksom inte riktigt det att jag aldrig hade hört talas om det tidigare. Men det kanske liksom gick in genom ena örat och ut genom andra, i och med att jag var liksom mest inne i min The Sims 2-zon liksom i min ungdomsdag. Men jag hade någon kompis som spelade mycket World of Warcraft.
Jag började spela Diablo 1 på farmors dator.
Såklart det gjorde
back in the old days.
Ja. Det var PC.
På farmors dator också.
Ja.
Det var kul. Det var tur att farmor inte kom in och tittade på när vi sprättade demoner.
Jag hade ett par kompisar i skolan som var helt besatt av Warcraft 2. Och det var på 90-talet det kom. Och försökte liksom få in mig, och redan då var jag liksom bara strategispel, så här, typ fågelperspektiv. Jag vill vara den orken där nere. Kan jag få vara honom? Ge mig en yxa liksom. Och så kommer jag ihåg när jag läste liksom en typ artikel, om det var i PC Gamer, om det här vansinniga projektet som hette World of Warcraft. Och mina kompisar då var liksom, fan, det låter ju jättedumt liksom. Warcraft är ju typ, det är strategispel, ska jag springa runt i typ en spelversion av Lunarstorm och hälsa på folk med typ min ork och liksom, bara, alltså, konceptet var bara helt över huvudet på folk. Och jag minns att, ja, redan då tyckte jag, alltså, det är skitfult. Det är liksom bara konceptuellt tilltalade mig inte alls. Så jag tänkte liksom att okej, även mina liksom Warcraft-nördar till kompisar håller med. De är inte intresserade av Warcraft ifall det inte är ett riktigt Warcraft. Veckan efter att World of Warcraft hade släppts, varenda jävel jag kände spelade World of Warcraft. Och jag bara, vad fan hände? Jag trodde vi skulle spela coola spel. Och de bara, det är så jävla coolt. Det är typ, alltså, det är det bästa spelet. Det har typ ätit upp liksom hela helgen. Och jag bara, nej, det är intressant. Och det är alltså... Jag ska inte köta för mycket om boken. Jag vill bara säga att, som sagt, den heter Play Nice av Jason Schreier, som skriver för Bloomberg, tidigare Kotaku. Och den rekommenderas. Och så har jag påbörjat den här boken, The First 15 Lives of Henry August.
Alltså, himla roligt när du sa att du bara, men den här boken rekommenderar jag. Jag fick den i julklapp, va?
Eller födelsedagspresent förra året kanske det var.
Nej, jag tror det var julklapp.
Ah, okej. Okay.
Ja, för att jag läste...
Du fick den i alla fall.
Ja, jag fick den i alla fall. Och jag läste ut den, och jag läste den här boken nu, Oliver. Så man ville ha någon att diskutera med Olli. Bara, nej, men jag har inte ens köpt
jag den. Jag kan inte ha rekommenderat den. Jag måste ha sagt typ så här. Alltså jag hörde någon. Jag var inne på Reddit. Och jag bara stötte på. Helt random.
Men du pratade om den precis som när du försökte sälja en Yakuza till mig och Robin.
Men jag vet inte om den är bra. Jag bara visste att den har liksom...
Det var inte så han sa, Adam. Han sålde in den här boken. Jag bara, det låter skitcool. Så jag köpte den. Och sen så bara, jag fick den i julklapp och bara läste den. Jag bara, Oliver, jag har läst den nu. Och du bara, jag har den inte. Så jag bara, va?
Ja, men precis. Du nämnde den nog någon gång under någon Call of Duty-session. När vi spelade tillsammans, om inte jag missminner mig. Och det var då det liksom så här... Ja, men jag ser till att Jimmy inte köper den, för han läste ändå någonting annat just då. Jag visste att han skulle nog inte bli klar med det just då. Så jag sa, köp inte den, så skulle han få den av mig i present.
Ja, men den har jag påbörjat. Och jag gillar böcker som har kapitel som är typ 3 sidor långa.
Ja, älskar det. Jag vill inte sluta läsa mitt i ett kapitel. Nej, jag vill liksom läsa klart ett kapitel.
Otroligt frustrerande för mig. Jag bara såhär, men... kommer du att ta mat nu då, älskling? Ja, jag ska bara läsa klart här. Då tänker man så här, okej, du ska bara läsa klart den här sidan. Och så 5 minuter senare, men kommer du att ta mat då? Ja, strax, jag ska bara läsa klart det här.
Ja, nej.
Det är 150 sidor kvar bara, älskling.
Nej, så är det.
Fis med ryck.
Men ja, så det är, jag har spelat de 2 spelen och jag har läst och annars, nej. Ja.
Jag har lyckats få igång Battle.net på Linux. Och det finns ingenting som hindrar att spela World of Warcraft på Linux. Vill du spela lite WoW med mig?
Nej, inte ens som kan betala mig.
Ja, World of Warcraft är ju faktiskt free to play upp till level 20, va? Så ja. Du kan bara ladda ner och hoppa in.
Ja. Vi kan bli gankade tillsammans.
Jag vet inte vad det betyder.
Oh, sweet summer child.
Vad tyckte ni om Battlefield 6-trailerna?
Just det, jag har sett det. Jag bryr mig bara om multiplayern, så att jag tyckte jag var så här, varför förväntar jag mig faktiskt att de skulle visa multiplayer för att de har inte visat multiplayer först i den där Battlefield på jättelänge.
Battlefield 5? Nej. Jo, nej. Första trailern är multiplayer, för det är inte single player karaktärer.
Nej, det är sant.
Ja, men det var väl inte,
men det var typ en cinematic liksom. Ja.
Det var en cinematic,
så man fick inte se någon gameplay de andra ord, så att det var what's the point?
Nej, men hur många utannonserar ett spel och bara visar ren gameplay utan kontext eller liknande?
Om man har tilltro för sitt projekt så gör man det.
Ja, ingen i industrin har det. Men i alla fall.
Jo, du kan ha fått en sån här liksom fake lobby, du vet, de bara on your 6, och så går de genom något hus och så bara, oh my god, it's exploding, så bara, du vet.
Okay. Det är så de säger i alla krigsfilmer, oh my god, it's exploding.
Ja, men du vet, när det är såhär typ, nu ska vi spela The Division, så är det någon squad där som går in och så pratar de så här superseriöst och man bara, alltså, det här händer inte.
Jag ska säga så här. Jimmy har fel om att inte bry sig om singleplay-trailen, för vi lär oss mycket av singleplay-trailen, och fokus är förstörelse, som är alltså, det Battlefield har saknat länge.
Ja, men vet du vad, Adam? Det är många andra singleplayer-trailers till Battlefield som har visat mycket förstörelse för att det är skriptat.
Men nu,
grejen
är att de la så mycket fokus, och de lägger inte så mycket fokus på att visa så mycket och tekniken för det, om de inte har någonting av det i kampanjen.
Så här, alltså när du visar mig destruction i en kampanj, det säger inte mig någonting om... Nu tror jag i och för sig att jag är helt övertygad om att destruction kommer vara jättecool i multiplayer också. Men...
Och jag har inte fel, för jag har sett leaks.
Ja, absolut.
Ja, alltså. Så jag hade rätt.
Jag vill veta hur det ser ut ifall jag skjuter en rocket launcher på ett hus. Liksom. Det är inte typ för att här kommer en helikopter och kraschar in i... För att det kommer inte se ut i multiplayer när en helikopter kraschar in i. Den kommer bara explodera.
Varför inte? Varför skulle en fasad inte smula sönder av en helikopter?
Ja, men det blir säkert ett hål i väggen. Men du kommer inte se hela det här coola skrovet av helikoptern liksom bara... mörsa sig igenom byggnaderna liksom, alltså den kommer ju studsa iväg Och,
boing.
Ja,
men så hur Oliver kämpade med att översätta sina handrörelser till ljud.
Sen också, min stora förhoppning, det är ju exklusivt till de senaste konsolerna. Det är inte cross-gen som det förra var. Så de har inte samma begränsningar.
Nej, och jag är övertygad om att det kommer... Alltså, den 31 juli visar de multiplayer, så att det inte är det att de är rädda för att visa det. De är redo att visa det. Det är bara att det är strategiskt hur de väljer att liksom skifta ut de här, uppenbarligen. Så att
varför vi kommer kunde de inte bara visa allt på en gång?
Jag känner att
det kan alltså, bygger suspens.
Jag känner mig ganska confident att säga typ att 95% av Battlefield-spelarna bryr sig mer om multiplayer än en eventuell singleplayer-kampanj. Och om, för det är Motive som gör kampanjen.
Ja, och Motive är bra.
Motive är bra, men de gjorde också Battlefront 2-kampanjen, väl?
Nej, ja, det gjorde de, va?
Så att,
det gjorde de.
Alltså, de har ju olika förutsättningar liksom, ifall DICE bara här är Frostbite och här är typ en general bara premiss för Battlefield-kampanjen och ni måste liksom, alltså det är inte samma förutsättningar som när de får göra en remake av Dead Space eller, så att jag har inte så mycket förtroende för kampanjen, inte för att jag inte har förtroende i Motive och deras talanger, för Motive är jätteduktiga, men för att jag har inte lyckats lista ut hur man översätter vad som gör Battlefield speciellt till en singleplay-kampanj. Och
Bad Company 1 är det närmsta.
Ja, fast det var inte, och det den var inte kampanjen var inte bra.
Fuck you. Den var okej.
Okay. Nej.
Den för att vara en Battlefield-kampanj var den okej.
Okay. Ja, men det, då lägger man ribban väldigt lågt.
Nej, men alltså det var liksom... Det
finns inte en banor. Enda kampanj i Battlefield som är bra.
Okej, okay, Battlefield 1 har okej minikampanjer. De har liksom... Idén de är okej presenterade story sådana saker.
Yes, idén var jättebra, utförandet var inte lika bra.
De är, oavsett så har de aldrig liksom... Alltså deras bästa singleplayer efforts är liksom på nivå med Call of Duty sämsta. Och som sagt... Vad som är speciellt med Battlefield har inte riktigt översatts till single player. Och jag känner inte att det är nödvändigt att... För att det resurser som hade krävts för att liksom lyckas göra en verkligen meningsfull Battlefield-kampanj känner jag är resurser som jag hellre ser gå till multiplayer. Men som sagt, om det här kommer ut och det är bra, om vi säger liksom att det är på... åtminstone på... Ja.
För Battlefield 2042 hade ju ingen kampanj. Och folk var också upprörda över att varför ska vi betala för det här när det inte ens är ett komplett spel utan en kampanj. Det förstår jag inte riktigt heller, för Battlefield 1 och 2 hade ingen kampanj.
Originalen är precis, nej.
Men det är en liten minoritet som vi älskar att vara högljudda om det.
Det är sånt här liksom så här inbillat mervärde. Folk ser när det har en kampanj också. Som jag kommer lägga 3 timmar på och sen aldrig röra igen. Och så är det liksom 99% av speltiden läggs på multiplayer. Liksom hur mycket...
Men tror du att de hade tagit... Tror ni att de kommer ta... Om vi säger att de inte hade haft en kampanj.
Mm.
Tror du att de har tagit $70-80 för det då också?
Definitivt.
Ja.
Ja, och det kommer ju folk vara ganska blä över.
Det kommer finnas folk. Jag känner att ett och Battlefield som inte...
Det är nog ganska
inte...
många folk med tanke på 2042 inte sålde så bra.
Det kan också ha varit ett problem med att man typ försökte göra heroes av klasserna.
Jag hade varit mer intresserad av hur bra Battlefield 3 hade sålt utan kampanj, för att det var verkligen liksom det var den typen av Battlefield-upplevelse som folk ville ha då, medan 2042 inte var det. Bara det är mer sci-fi och det är liksom det finns 60, finns inga klasser längre.
128
spelare. Och jag har hört liksom i andra poddar de har pratat att i varje gång DICE gör ett Battlefield så testar de med fler spelare än 64, får det inte att funka, så de scrappar det. Och till 2042 så pushade man ut det i alla fall och det funkar inte.
Nej, så att jag köper inte alls att anledningen till att 2042 inte sålde så bra helt och hållet berodde på att det inte hade kampanj.
Nej, men det är, när man tittar på prislappen, okej, okay, vad är det i spelet? Det är svårare piller att svälja om man anser att det inte är ett komplett spel.
Jo, jag förstår jag det, menar, och det är definitivt sant att folk kommer...
Folk ser ett visst pris på multiplayer-spel. Ja. Och det brukar vara ofta runt $40. Men om vi säger Helldivers 2, det är ett fantastiskt spel, vi har lagt hundratals timmar i det. Hade du betalt $80 för det till exempel?
Förmodligen, ärligt talat.
Okej, okay, hade du med glädje pungat ut den första dagen?
Jag vet, men när jag väl har kommit in i det och insett hur bra det är och liksom vilket värde jag får av det, så hade jag inte ångrat det köpet.
Nej, men det handlar liksom det här första steget.
Ja, men det är det jag menar också med inbillat mervärde med den här kampanjen som de kommer sitta med i 3 timmar och sen aldrig kolla tillbaka på, som inte ens var särskilt bra. Liksom.
Jo, alltså, men det, inbildningen är fortfarande något som motiverar kunden.
Jo, absolut.
Folk tror att iPhone är de bästa telefonerna i världen och folk köper dem för det.
Ja, men, alltså, jag är helt med på när du säger att folk är mer villiga att lägga mer pengar när det finns... När det checkar de här boxarna liksom. Jag säger att min poäng är att jag känner inte att kampanjen nödvändigtvis ger det extra värdet till ett Battlefield-spel. För att det är en sån liten del av... Alltså hur många timmar har vi spelat Battlefield 3? Alltså Jimmy, du
jag
tusen...
Jag spelade över 1000 timmar Battlefield 3.
Hur många av de timmar var kampanjtimmar?
6-7 kanske.
Max.
Ja, jo, men alltså jag spelade igenom det och sen så tog jag alla achievements i den. Precis. Också, så att det var liksom mop-up. Så 6-7 kanske, max, ja.
Så att jag känner att om... Men jag är inte emot att Battlefield 6 kommer med en kampanj. Och som sagt, om det blir bra så kommer ingen vara gladare än jag. För att jag har velat ha en bra Battlefield-kampanj hur länge som helst.
Jag tror inte att storyn kommer vara bra alls. Men jag hoppas på att det i alla fall är kul bombastisk action. För det är Battlefield liksom. Ah, man skjuter saker och exploderar.
Titanfall 2-storyn är inte heller bra. Alltså, är det en kul kampanj?
Oh ja.
Ja. Men jag känner att alltså, för mig, priset jag är villig att betala för ett Battlefield-spel har ingenting med att göra huruvida det har en kampanj eller inte.
Det finns 2 saker jag vill ha i Battlefield 6. Klasser som spelar roll. Ja. Rush för 24 spelare. Jag kommer få 0 av det.
32 spelare kanske?
Nej. Rush fungerar bäst med 24. Det har varenda spel visat sig.
En detalj du missar är att inget Battlefield sen Battlefield 3 har haft riktiga rushbanor.
Nej, det är sant. Det är sant. Nej, Battlefield 3 hade inte heller riktiga rushbanor. Det var Conquest-banor.
Jag skulle inte kalla Metro för en riktig Conquest-bana. Man kunde spela Conquest på den. Men den var inte designad för Conquest.
Så kan man. Men, det var 32 spelare på PC. Det var 24 spelare på konsol. Och jag tror det var, om det var Battlefield 4 var det 32 spelare. Och sen tror jag med Battlefield 1 så sänkte de det till 24 spelare igen, och det var bara där man fick se kontrasten att det funkade så mycket bättre med mindre spelare. Men ja, jag tror inte jag kommer få något av dem. Jag tror att klasserna kommer vara för öppna och jag tror att Rush kommer spelas med minst 32.
För att så länge Rush är tillbaka så skiter jag om det är 32 eller 24, för att alltså, det funkar inte så jävla mycket sämre att jag bara, men då får det fan vara.
Jo, det funkar så dåligt.
Alltså jag vill mest ha riktiga banodesignare för Rush. Det för att jag tycker inte att anpassade Conquest-banor där de bara stakat ut en rutt passar för det.
Och jag tror en sak som verkligen visar på liksom att varför det är så bättre att ha specifikt designade banor för specifika lägen, det är ju Domination-banorna i Battlefield 3 som kom i ett expansionspaket.
Mm.
Det är fan de bästa Domination-banor jag någonsin har spelat. Det finns inget spel som har lika bra Domination-banor som Battlefield 3. Och det är för att de var enbart gjort för Domination. Och sen så tänkte jag, men Domination funkar för Battlefield. Så då gjorde de inte Battlefield 4. Då ska ju alla banor funka på alla lägen. Och Domination var skittråkigt.
De gjorde ju... Vad hette det spelläget de la till med en expansion till Battlefield 4? Som var inspirerat av Battlefield 2042. Nej, det är 2142.
Tror jag minns inte.
Det är där man är hangarfartyg och ska liksom invadera öar och sånt.
Naval.
Ja, just det. Jag minns inte. Och sen så var det att man behövde ta över ett visst antal områden för att ha kontroll över viss del av kartorna. Så var det lite, jag minns inte. Jag spelade det för lite för att alla hade slutat spela Battlefield vid det laget.
Jag spelade PC, det var ganska många spelare där. Men så i alla fall. Och det fungerade bättre tack vare att det var liksom ett läge med designade banor mer. Sen kunde man köra Conquest på dem också. Men det läget passade bättre för de kartorna. De har kapaciteten till det. Men jag hoppas verkligen att de tar den chansen. Med tanke på hur mycket pengar det ryktas att de spenderar på det här jävla spelet.
Ja, vi får se. Kommer vi få Amanda att spela Battlefield?
Ja.
Ja.
Vi vet inte, vi får se ifall hon fastnar för det, men...
Jag tror att Amanda kommer ha samma reaktion som jag hade när jag började spela Battlefield, för jag gick ifrån att spela COD. Nej, jag gick från hata snipers. Jag gick från att spela COD till Battlefield.
Värsta klassen.
Och Battlefield är mycket långsammare. Så att det liksom, det tar, alltså, speciellt i början när man inte är så bra på det, det tar för lång tid att komma till action, och när du väl kommer till action så dör du. Och så har du lika lång tid att komma till action igen.
Det är som att spela Hacienda om och om igen.
Ja, men lite så.
Man ser inte någon liksom på 2 minuter och sen bara, där är någon, blir skjuten på sniper.
Ja, tills man liksom spelar i squad och man liksom, och rush fungerar ju bättre på det ju såklart. Att man liksom kan komma in i action och man vet, det är de här 2 punkter vi behöver ta, och sen så kan man liksom börja då hitta synergier mellan liksom engineers, fordon och allt det här, och sen lära sig olika grejer. Men jag kan tänka mig att de andra kommer ha lite samma grej, att hon kommer sakna kaoset i COD. För att Battlefield brukar ofta vara lite
långsamt.
Om man är villig att lägga ut så mycket pengar.
Du kan ju spela det på EA Play, för det lär väl vara en demo på 10 timmar innan.
Vi har inte EA Play.
Jo, du har ju
ingår i Game Pass Ultimate.
Gör du det?
Jajamän.
Ja.
Hoppla.
Så att jag spelar 2042 på mina gratistimmar först, och sen köpte jag det ganska billigt fysiskt, och så spelar vi typ 2 matcher och sen har jag inte rört det.
Det är en sak som får mig, de hade ju tidigare i den här labsbetan att alla klasser kunde ha alla vapen. Men antingen har de testat nu eller ska testa spelare där det är begränsade vapenklasser. Jag hoppas de fortsätter med det, för att annars, jag vill att en klass ska ha en viss nisch.
Ja, jag tror absolut att det är bäst. Jag tycker ändå liksom att de spelen som har kommit ut, liksom Rainbow Six, Overwatch, alltså den typen av spel, har visat också att det funkar att ha karaktär, eller liksom klasser som är specifikt gjorda för en sak som du ska göra.
Ja.
Men ja, sen är det så kanske svårt att liksom, nu har inte Battlefield haft ett jätteframgångsrikt spel på ett tag då. Så man kanske kan lära om folk till att spela annorlunda. Men hade de fortsatt på det spåret från Bad Company 2 och Battlefield 3 och inte öppnat upp alldeles för mycket, så tror jag att man kanske hade varit i ett bättre läge.
Jag tror du kommer få dina, alltså kanske inte lika meningsfulla,
är
nischade.
Är det inte exakt så som jag vill ha det, kommer jag inte vara nöjd då.
Nej, jag vet vi.
Du är världens grinigaste.
Den här kamosuten har inte rätt nyans av grön. Ett och
ja, men det blir jag inte då.
Men det är liksom så här, jag tror att vi kommer få se en tydlig liksom step back till vad som gjorde old school Battlefield. För att nu är faktiskt Battlefield 3 och Bad Company 2 old school vid det här laget.
Battlefield 3 är fan 2011.
Ja.
14 år gammalt.
Jag vill ha Battlefield 3 2. Battlefield 3 2.
Ja, men det ryktades ju om att de skulle släppa en remasterversion av Battlefield 3. Det hade jag nästan hellre tagit.
Det närmaste vi fått är när de remixade några banorna till Battlefield 4. Från Battlefield 3.
Ja, för nu kan jag inte... Jag spelade ju faktiskt Battlefield 3 fram tills att de stängde av serverna på 360. Så att innan de stängde ner det spelet så spelade jag faktiskt några kvällar. Och det kändes så jävla bra att hoppa in i spelet och bara säga, I still got it. Jag var högt upp på scoreboarden, jag armade mina jävla lådor. När man kom in i en match då. Det var svårt att hitta.
På 360, 380p.
I don't care, it was glorious.
PC Master Race. Byggde min dator specifikt för det spelet. Det var så sjukt bra.
Ja. Jag har höga förhoppningar. Allting vi sett, både liksom för att det finns gott om betaklipp och grejer att se online. Allting pekar mer mot liksom Battlefield 3, Battlefield 4. Än något av dem har gjort på sistone.
Jag tycker om att det vi sett är mer stadsbanor. För det är någonting de har gått ifrån en del. I alla fall bra stadsbanor. De är lite för öppna. Inte lika mycket gator på det sättet.
Jag gillar Siege of Shanghai och Strike at Karkhan.
Ja, Strike at Karkhan så bra.
Med mer urbana banorna i Battlefield 3.
Sine Crossing.
Sine Crossing, ja.
Var det
så jäkla bra.
Jag kommer aldrig glömma bort när vi fucking dammar van peak och man fick hoppa ner med fallskärm från den där jävla det var coolt. Det var så jävla häftigt.
Nu vet jag att vi inte är boksnack utan spelsnack, men vi var inne på böcker lite grann och talade tidigare, och jag tänkte ge ett tips som jag verkligen tycker att man inte borde ignorera om man tycker om böcker. Så Fredrik Backmans Mina vänner kommer ut den 28 augusti. Den finns redan på engelska så man kan ju liksom beställa den. Och jag kunde ju liksom inte vänta när den kom ut som ljudbok, så jag lyssnade på den direkt på engelska. Och sen så tänker jag liksom köpa den fysiskt på svenska, och jag tycker verkligen att den var fantastisk. Han har ett så säreget sätt att berätta historier på. Och jag har liksom inte riktigt så himla stort intresse för svenska författare överlag, utan jag lyssnar och läser väldigt mycket på engelska, framförallt lyssnar liksom i och med att jag gör det när jag promenerar och pendlar och spelar pluppspel och liknande. Men alltså han har verkligen något alldeles extra. Jag skulle säga att det är vår bästa svenska författare. Han är verkligen helt fantastisk. Och jag lyssnade på Björnstad-trilogin förra hösten. Och om man inte liksom vill lyssna på Mina vänner på engelska, vilket fortfarande är väldigt funktionellt, alltså det är liksom en väldigt bra översättning, och jag tycker att det ändå visar hans otroliga författarskap. Det är verkligen så här 5 av 5 bok. Jag tycker den var fantastisk. Så Björnstad-trilogin, alltså den går rakt in i hjärtat. De 3 böckerna är magiska, och även Min mormor hälsar och säger förlåt. Och är man liksom inte riktigt inne i boksvängen så kan jag ju säga att Fredrik Backman är också den som författade En man som heter Ove. Så den har man ju förmodligen kanske hört talas om i filmväg, med antingen
Rolf
Lassgård i huvudrollen eller A Man Called Otto som nu hette i den amerikanska versionen. Jag för mig att den svenska till och med var Oscars nominerad det året den kom. Som bästa utländska film. Väldigt bra film, men boken är verkligen också otrolig. Jag har läst, snedstreck lyssnat på allt som han har skrivit i bokform utom en sak som jag sparat till jul, för det var någon så här liten kort julberättelse. Så jag vill liksom ha den som en så här specialtillfälle. Jag har till och med lyssnat om Björnstad-trilogin på engelska bara för att jag kände så här, ah, men den här översättningen var så himla bra, så jag vill gärna liksom se hur Björnstad fungerar på engelska. Magiskt verkligen. Försöker få Jimmy att läsa den trilogin också. Köpte hem den när vi var på så här long date i torsdags i Göteborg. Hade dubbelbio och åt på massa olika ställen och sånt där. Så rekommenderas varmt. Och som sagt, Mina vänner är så här perfekt sommarläsning. Nu är det liksom i sensommaren, men hoppa på den direkt för tusan, för den är fantastisk.
Men med det boktipset så kanske vi ska kalla det en dag.
Nu lägger vi ner, för nu blir det för mycket böcker
här.
Ja,
nej, men jag tänkte bara så att
jag vill rekommendera Eisenhorn-böckerna från Warhammer 40K. De följer Gregor Eisenhorn som en inquisitor. De är jätte... De är bra.
Warhammer suger.
Fuck you.
det var länge sedan man kände att man hade sån skämskudde när man satt och spelade Warhammer som släpptes förra hösten. Man var oh my fucking god, vad är detta?
Det är så dåligt skrivet.
Ja, men alltså, det var ju, eller hur Oliver, det var ju för fan bara nonsens.
Det är inte någon, jag förstod.
Ja, du förstod, ja, men liksom för oss då som inte har koll på Warhammer, det var, alltså den storyn var ju verkligen nonsens.
Ursäkta att ni hoppar in i Warhammer Space Marine 2.
Här har vi de här tre huvudkaraktärerna som vi ska följa med hela spelet. Det är som tre stubbar. Bara, brother.
De är hjärntvättade.
Ja, precis. Jätteroliga spelobjekt. Superbra, verkligen. Har du spelar du remastern av första spelet som släpptes?
Ja, jag spelar det. Lite buggy. Okay. Jag väntar några patchar. Okay. Men det flyter på bra på Steam-däcken fram tills det inte gör det.
Ja, Steam-däcken är bäst.
Ja, 10 av 10.
Verkligen.
Finaste Steam-däcken.
Ja, den solklaraste 10.
Ja.
Men ni hittar oss som vanligt på spelsnack.com. Där finns också länkar till alla ställen vi finns. Lämna kommentarer på Spotify eller loading.se eller skicka mejl till kontakt@spelsnack.com eller gå in på Twitter eller gå in på Facebook och kommentera där också. Ja, så hörs vi igen om en vecka. Hej då!
Puss i ljumsken.
Farväl.
Attention citizens of Super Earth. For your safety and the preservation of democracy, all individuals are involuntarily encouraged to remain indoors during this glorious exercise of freedom. Remember, staying inside is your right, your privilege, and your patriotic duty. Rest assured, the ongoing bombardment is bringing peace and prosperity to the free citizens of Super Earth.